Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen! Det är dags för en ny MotoGP-podd med mig, Tobias Lyon, och med Andreas Mårtensson. Hej på dig, Andreas. Hur känns det i ditt garage?
Det känns bra, tycker jag. Det är racevecka. Det ser jag fram emot. En ledig helg så där kan man ju ha emellanåt, men det är kul när det är race också.
Mm. Du, vi har blivit lite etablerade i våra respektive garage. Jag sitter ju faktiskt också i garaget här. Känner du att det blir någon skillnad när vi är på samma ställe mot om vi sitter på varsitt håll och spelar in det här?
Oftast lite enklare att podda på samma ställe, men det har en förmåga att dra iväg tid då när vi gör det.
Ja, jag håller med dig. Jag tycker kanske att det allra enklaste är när vi sitter på i en av våra studios som vi brukar sitta och snacka under helgerna. Det tycker jag är det allra enklaste.
Komma i rätt stämning.
Ja, på något vis. Då känns det som att man går in i den här bubblan. Men det funkar okej med garage i alla fall. Det känns som att det är någorlunda likt det vi ska snacka om i alla fall.
Ja, och vad ska vi snacka om då?
Idag så är det 112:e avsnittet. Det går ju vansinnigt fort att räkna upp de här avsnitten. Och då blir det alltså startnummer 12. Och sen är det racevecka, precis som du säger. Le Mans, Frankrike. Det ser jag också fram emot. Jag kan inte säga det nog många gånger. Antagligen, jag hoppas att det är någon ny som lyssnar, men det är i alla fall den bana som jag har åkt mest varv på av alla banor. Så att det ska bli roligt, tycker jag.
Och då pratar vi inte om Circuit de la Sarthe, utan vi pratar om Circuit Bugatti.
Precis, korta slingan där. Den andra långa slingan där, bil 24 timmars, där 24 timmars race går för bil, den har jag bara åkt... Ja, i princip hela sträckningen är ju öppen där när det inte är race. Så att en stor del av den sträckningen har jag åkt med vanlig bil i alla fall.
Ja,
inte så fort dock.
Nej, inte riktigt. Jag blev förvånad där när vi var där senast och vi var ute på Mulsanne-raken och åkte. Och du nämnde där att här är Mulsanne-raken. Man kunde inte riktigt tro det då när det var MotoGP på den lilla slingan.
Nej, men visst är det mäktigt där. Och jag vet, min pappa var på plats slutet på 60-talet och åkte de någon sån där sträckkörningsresa med bil ner och kollade på race där. Och då var det ju inte chikaner heller, så att jag har för mig att det gick fortare toppfartsmässigt då i slutet av... det vet jag inte exakt, men det är mäktig raksträcka utan chikaner i alla fall.
Ja, men nu är det lilla slingan som vi brukar köra på som då heter Circuit Bugatti. Är det rätt uttal så är du som
jag
kan franska?
Jag tycker det låter jätteproffsigt. Din franska tar sig ordentligt. Och ja, sen har vi fortfarande kvar att lära oss... Du ska ju också lära dig italienska.
Ja, just det.
Och jag ska försöka lära mig lite spanska. Det här måste vi ta tag i snart.
Ja, det är ju perfekt att ha haft ett coronaår på oss och inte gjort det.
Nej, sant. Ja, men det får ligga, det är jag på riktigt intresserad av, men det har inte kommit ännu. Men
jag vill kunna säga akkrediteringscenter på franska. Jag har inte riktigt lyckats med det.
Centre d'accréditation. Kan det vara så?
Ja, det är något sånt. Det är till och med exakt så, men jag lyckas inte riktigt få med.
Det är ungefär som att säga statistik på engelska. Det är också lite tung vrickning på det där.
Ja, det är många T:n.
Min son frågade vad det skulle vara för middag och jag sa lax. Jag sa sex laxar i en laxask, sa han, av de yngre barnen. Han redan börjat med tungvriktningslekar.
Ja, det är bra.
Nu såsar vi iväg på annat. Men det, ditt uttal låter bra där och det blir spännande. Ska vi dra igång med nummer 12?
Ja, men jag tycker det. Ska vi ta den som är aktuell och som jag antar att vi båda tänker på? Jag tänker dock inte först på den här personen vi kommer ta nu på nummer 12. Men vi kommer ta den här personen då, den här föraren, för jag vet att du också tänker på honom.
Ja, för mig är det lätt i det här fallet. Även om det här numret inte har använts så länge av den här föraren, så är det Maverick Viñales som studsar upp i huvudet på mig där. Så att för mig blir det mest Viñales idag. Vad har du för annat namn där då?
Ja, men det kommer vi till. Men nu tycker jag vi tar Viñales först.
Försöker locka fram lite grejer.
Ja, jo. Jag är förvånad att inte Viñales du redan först. Har knäckt den.
Vi tar Viñales först. 95 är han född. 1,71 lång. 64 kilo. Lätt eller tung, det får man välja själv beroende på vad man jämför med. Men 64 kilo och 9 MotoGP-segrar så långt. Och en VM-titel i Moto3. En förare som har, ja, det börjar bli några år i MotoGP nu, Andreas.
Ja, det börjar det verkligen. Körde ju som sagt 125 sista året, Moto3 två säsonger, Moto2 bara en säsong. Och sen över till MotoGP och började ju karriären i Suzuki. När de då kom tillbaka till MotoGP och körde där, alltså 2015, 2016. 16 så tog han ju sin första seger i MotoGP-klassen också på Silverstone. Och jag kommer ihåg det där racet för att det blir rödflaggat. Det var en startkrasch där i inledningen av varvet. Jag tror det var Polly Sparger och några andra.
Jag undrar Loris om det var Bass som också. Var inblandad.
Ja, de flög Bass. Ut på banan igen och det var en väldigt läskig krasch där till slut. Och han hade ledningen och man trodde så här, han fick ju en perfekt start där. Men han gjorde om det, han gjorde precis likadant i omstarten och gick och vann det där racet helt, ja, jag vill nästan säga överlägset faktiskt. Jag kommer inte ihåg segermarginalen, men det var några sekunder åtminstone. Och ja, men då Suzuki börjar man ju nya, eller ja, på den nya eran för Suzuki tog första segern och även hans första egna seger. Och blev fyra sen i mästerskapet. Så att en riktigt, riktigt stark säsong där.
Ja, och där tänkte jag ett tag att nu har Suzuki och nu blev en sån här perfekt matchning som man brukar prata om ibland. Jag fick den känslan i alla fall med Viñales där och han körde ju då samtidigt som, får du rätta mig om jag säger fel, men Aleix Espargaró var väl den andra föraren där.
Ja, men det var det.
Då kändes det som att nu tar Viñales över rodret och utvecklingen hos Suzuki, men så blev det ju inte riktigt.
Nej, för han valde ju att lämna till säsongen 2017. Lorenzo lämnade ju samtidigt, det var ju därför det blev en plats över i Fabrics Yamaha. Och dit kom ju då Viñales istället och den öppningen han gjorde där den säsongen var ju helt makalös var den. Med två raka segrar alltså på sitt nya fabrikat Yamaha. Och sen ytterligare en seger då i femte racet just på Le Mans. Så han hade alltså tre segrar av fem möjliga. Men sen så hände någonting med däcken som inte han tyckte om. Och det var ju det här framdäcket de ändrade konstruktionen på.
Ja, och det där var ju fram till Mugello. Och det året, jag till och med för mig att jag var på plats där på Mugello då. Då kraschade ju Viñales där i Arrabbiata 2, högfartskrasch och den där kraschen, det, alltså för det som hände innan där var ju att Rossi och Viñales som körde i team då, de var ju inte eniga egentligen om vilket däck som var det bästa för cykeln eller för körningen där och då, ja, hur som helst, det var ju fortfarande enhetsdäck där, men det däck som valdes där, det blev ju Viñales var inte alls nöjd med det och gick omkull.
Nej, vi var inte på plats där 2017 för det var mitt första år som kommentator, så det vet jag mycket väl att vi inte var. Men han blev trots allt två i det racet. Men sen började ju kraftgången efter det. Och precis som du säger, han vill ju behålla det framdäcket som han hade känslan på helt enkelt de föregående racen tillsammans med Lorenzo då på Ducati. De två ville behålla det, de andra sa att nej, men det är helt okej att släppa det. Och det var ju den här omröstningen i den här Safety Commission-mötet som brukar hålla till på fredagar som avgjorde frågan. Och så gick de ifrån det framdäcket. Och sen kände man knappt igen Vinales. Det blev inga segrar med den säsongen, det blev ett på andra platser. Men, och slutade trea sen i mästerskapet totalt. Men det kändes ändå som att, ja, han hade bra försprång. För jag kommer ihåg Marcus där. Det var väl det året där Marcus gjorde bort sig på gridden och Miller stod i pool och sådär. Var det inte det racet som var i Argentina?
Jo, det kan ha varit samma säsong.
Ja, och då var ju Marcus nollade ju den racet och Vinales stod två raka segrar. Alltså. Så att, han hade verkligen chansen, om man nu får säga så.
Ja, det kändes också så. Så jag håller med dig där som slagläge och kanske också att karriären hade tagit en annan väg. Och det, jag vet ju att vi snackade om det där med att det kändes lite märkligt att byta konstruktion så där mitt under säsong. Trots att man då har en omröstning så är det ju ändå en stor förändring. Och där har vi snackat om även under den här säsongen att däcken är enskilt viktigaste faktorn på hela ekipaget. Så att, ja. Det är ju ingen liten förändring man gör i det läget.
Nej, verkligen inte. Och som sagt, vi känner ju nästan igen det rätt mycket från det som händer just nu med framdäcken just och Michelin igen när de går, kommer vi komma till lite senare på den här, men det här asymmetriska hårda framdäcket som inte verkar fungera för en del märken och de behöver helt enkelt göra om sina cyklar här nu mellan två säsonger och det var nog inte riktigt planen från början och sådana här förändringar ska ju inte komma sådär hux flux och definitivt inte mitt i säsongen.
Nej. Men den här tiden vi snackar om nu, vi är fortfarande inte framme vid nummer 12 egentligen, utan här är det ju startnummer 25 på Vinales. Ja. Han är ju starkt förknippad med 25 under den här tiden.
Ja, det är han. Men sen bytte han ju då, för tre säsonger sen är det väl nu, inför säsongen 2019, så bytte han startnummer alltså till startnummer 12. Och han sa att det hade bringat tur tidigare i karriären. Han kände väl att han inte riktigt hade haft flytet på sitt sida där och det har väl fortsatt i samma anda egentligen. Alltså han blev som sagt trea med Suzuki. Han blev trea den säsongen 2019. Eller fyra med Suzuki, trea första året där som vi nämnde då 2017. Och sen blev han även trea 2019. Och så ligger han ju trea just nu då i mästerskapet.
Mm. Jämna och höga placeringar i sammandraget där. Men ska man lyfta någonting kring Vinales så är det också det att han har varit extremt snabb testmässigt. Under alla år egentligen. Och han är ofta snabb under kval och tillfällen när han är själv på banan. Men sen är det lite stökigare för honom. I alla fall i MotoGP. När det kommer till det här man mot man fight. Eller att köra om under race-situationer. Det har han ju varit tvungen att göra ganska mycket med Yamaha. Och än mer de senaste två åren.
Ja, verkligen. Och det stämmer ju inte för honom i starten. Annars så har han ju verkligen talangen och farten att kunna vara med. Men på något sätt så hittar han vägar att inte kunna utnyttja det. Och jag trodde faktiskt att nu blir det andra puckar här när han vann Qatar-racet. Jag kände att så som han gjorde det var ju faktiskt helt fenomenalt. Det går inte att säga någonting annat. Det var riktigt, riktigt starkt gjort. Och vinna på det sättet som han gjorde. Jag trodde ändå att nu kommer det lossna, men vi har inte sett de tendenserna utan det har varit nästan gamla Vinales och han ska ju vara glad nu att det gick så pass dåligt för Quartararo som det gjorde senast med armpumpen, annars hade han ju varit långt långt efter i både mästerskapet och sin teamkamrat. Så att han har fortfarande chansen, men det måste börja svänga åt hans håll återigen här nu.
Men har Yamaha där då, om vi bara spinner lite på det här med svårigheterna för Vinales. Har Yamaha på något vis agerat kring de här startanordningarna som de andra fabrikaterna har där man sänker hela hojen i det här läget?
Jag vet inte om det är den springande punkten verkligen som har med att göra Vinales resultat, för att Quartararo lyckas ju ändå. Morbidelli nu på pallen senast dessutom, så att jag vill inte hävda att det är det som är problemet, utan det är något problem hos Vinales. Han får det inte att stämma helt enkelt i startögonblicket, och sen när man väl tänker på det för mycket då kommer det knyta sig och sen ja, så försvinner det här goda känslan som man vill ha.
Och lite så har det ju varit i hans karriär tidigare också. Det var ju Alltså det var ju lite rabalder runt honom tidigare i karriären i, om det var 125 eller Moto3, där jag tänker på det tillfället i Malaysia när han till och med lämnade eller inte dök upp. Hur var det där egentligen, Andreas?
Ja, men det var ju hans andra säsong i GP-sammanhang. Första året så var det 125 och då körde han för övrigt för teamet som var en som hade en sponsor med Paris Hilton den säsongen. Det var ju hans första säsong när han körde där. Sen blev det ju då Moto3 till 2012 och då körde han ju för, ja, Honda var det ju, det var ju Honda motor, men det var en FTR-chassi i Blusens Avincia-team. Och hans manager där, Richard Jove, ja, jag vet inte hur man uttalar hans namn där, men han,
nej,
var
oklar,
ju även,
oklar.
Han var ju även manager, alltså både för Vinales och för det teamet som han körde för, alltså Blusens Avincia. Och till säsongen sen 2013 så hade han förlängt sitt kontrakt med Avincia-teamet. Men hans manager hade inte delgett honom att han hade andra alternativ också på griden att välja. För det här teamet han körde för var ju inte det bästa teamet, utan det var ett av de, ett mittenteam. Han slutade trea den säsongen i mästerskapet. Och när han väl fick reda på det här att han hade andra möjligheter att gå till annat team, men han ändå fick krita på, och då tyckte han att hans manager helt enkelt hade lurat honom, så att då drog han hem istället, och då slogs han ju faktiskt om mästerskapet, alltså den säsongen. Nu blev det inget mästerskap för hans del, för han struntade i Malaysia som sagt, men han fick ju pudla rätt hårt från det där och kom ju tillbaka sen, körde han inte sista racet, han kanske till och med hoppar över sista, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var.
Jag för mig att han kom tillbaka och körde något race, men jag har faktiskt inte koll på det. Men just den här, som du säger, att han kände sig vilseledd och hade haft möjligheter, det var ju Honda och KTM redan då som var på bordet.
Ja.
Han upplevde att Honda inte hängde med i alla fall.
Ja, han körde de två sista, det stämmer. Men det hela slutade med att han bröt med både managern och han bröt med teamet i slut. Och sen så blev det ju KTM till säsongen 2013, alltså nästkommande säsong. Och där vann han ju också titeln, så han backade ju verkligen upp sin kritik där. Men det där har ju så här i efterhand har det kommit fram att han lär ju inte köra en Honda någon gång, utan Honda är ju hyfsat långsint också, så att Honda lär nog inte bli för Vinales i framtiden, men det verkar ju gå bra ändå.
Ja, men precis som de övriga spanska förarna som har kommit fram i högar ska vi säga senaste 15-20 åren, så har ju han har ju hållit på att tävla sedan han var jätteliten, så som man gör i Spanien med minimoto och cross och metrakit och allt vad det är som är in till det här mästerskapet. Det verkar ju som att det är svårare och svårare att komma in i GP-sammanhang utan att ha tävlat sedan man var liten.
Ja, jo, men det gör det.
Ja. Men vad säger du om hans... Men nu när han har skiftat till nummer 12 här, kommer vi starkt att förknippa Vinales vidare här med nummer 12 när vi blickar tillbaka om 10-15 år? Lyfter vi fram honom då igen? Här,
det beror nog på vad som kommer hända i framtiden. Just nu så med några tredjeplatser så är det såklart att han inte skriver in sig i historien. Men hans kapacitet är högre än så. Jag rankar honom fortfarande väldigt, väldigt högt, Vinales, för han har verkligen speeden. Men han måste få ordning på små delar i sin körning. Inledningen på racet, starterna. För som jag ser det så är han inte långsammare än vad Quartararo är överhuvudtaget, utan han har samma kapacitet, men det saknas lite.
Ja, och faller igenom. Det är någonstans, jag kommer tillbaka till det, att det en hel del kanske sitter i huvudet under de här situationerna som uppstår då, och han inte kan lösa det under tiden som racen pågår särskilt. För att kvala gör han ju ofta också bra, tillräckligt bra,
ja,
i alla fall.
Ja, ja. Ja, det är spännande, för han har ju vunnit på Le Mans som sagt förr. Det var ju det racet, där om vi går tillbaka till 2017 igen, det var ju då Rossi kraschade med 3 svängar kvar. Hård fight, Yamaha-förarna emellan där.
Mm, verkligen.
Ja.
Ja, tänker du på, ska du fylla på någonting här med starten med 12? Har vi tömt ut Vinales, tycker
jag? Ja, det tycker jag. Vinales har vi tömt ut tillräckligt. Men den jag tänker på när jag tänker på nummer 12 först och främst, det är inte Vinales. Jag tänker på när han är ju aktuell nu, han har det startnumret just nu. Men du kommer alltså inte på vem jag tänker på när jag tänker på nummer 12?
Nej, faktiskt gör jag inte det. Säkert så kommer jag väl att höja på ögonbrynen och säga att varför tänker jag inte på det där? Men du får hjälpa mig på traven här.
Ja, det kommer du definitivt göra. Och det här är ju en förare som jag har pratat om i sändning rätt många gånger. Han har haft nummer 12 i MotoGP. Ska vi ge mer för ledtrådar här då? Vad ska vi göra mer för ledtrådar? Han har en VM-titel i karriären.
Mm-hmm. Ja.
Och dessutom så har han näst flest starter i hela GP-depån. Det finns bara en förare som har fler GP-starter än den här föraren, och det är Valentino Rossi. Sen är det den här föraren då på andra plats. Han har 304 GP-starter. Ja. Och nu borde du knäcka det. Om jag säger sista ledtråden för att lyssna här då. Han är från ett land där man inte får köra road racing.
Det är Schweiz och det är Tom Lytty.
Så är det.
Eller hur?
Ja, så är det.
Ja, nej, det säger kanske lite grann om Tom Lytty, att han ändå har på något vis verkat i skymundan, och just här i stora klassen, där blev det ju ingen lyckad säsong för honom med Estrella Galicia-teamet.
Nej, han körde ju, det var ju 2018 han körde alla 18 racen, men lyckades att inte ta en enda poäng, inte ens när det var regnrace och det var flera som bröt eller något liknande, och då bröt han väl också uppenbarligen då, så att lyckades inte ta någon poäng där, men han har ju en VM-titel, den tog en 2005 i 125, kom då vem som blev tvåa den säsongen?
2005 då körde Lytter den här Hondan och han slogs mot 2005 säger du?
Ja, nej, men det är en ganska berömd säsong, och vi har pratat om den i sändning massa gånger, för den som blev tvåa, det var ju Kallio.
Rande du på ner? Nej.
Nej. Kallio blev tvåa och Talmacci blev ju trea. Det var ju den säsongen där Talmacci knyckte segern av Kallio i Qatar.
Just det.
Och de fem poängen, det var ju precis vad som skilde sen mellan Lytti och Kallio när väl allting summerades. Så att,
och där hade ju Kallio blivit världsmästare på lika poäng.
Ja.
Jag för mig att han hade någon seger mer än, ja, än lite.
Men det, sånt där är ju svårt att räkna efter. Om jag hade gjort det än den racet, jo visst, men i finalracet där så blev Lytti nia medan Kallio vann. Vi vet ju inte vilken kapacitet Lytti hade haft och tagit ett par placeringar till. Sådär. Så att, han kanske körde vad han behövde helt enkelt. Men det var den säsongen åtminstone. Men sen har det ju varit lite upp och ner för Lyttis del. Två andra platser i Moto2. En tredje plats bara för några säsonger sedan när Alex Marquez vann, och då var det bara några poäng som skiljer. Jag kommer inte ihåg exakt, men 9 poäng eller något liknande. Det var ju väldigt tätt.
Ja, det blev det.
Men precis som du säger, det säger rätt mycket om Lytti. Du kom inte ens på hans namn, och jag har varit lite kritisk mot honom, för han är en av de där förarna som har problem att köra om.
Ja.
Stora problem att köra om.
Ja, det har du sagt många gånger, och vi har... Ja, jag har tittat lite extra på det där, och visst är det så. Han har svårt att köra om. Men ändå med det här CV:t då, med alla starter. Det tog lång tid för mig att komma på.
Ja, det är verkligen gjorde det. Ja. Nej, men han har problem just in i svängarna. Och ska vi prata någonting om just körningen in i svängarna, så är det ju det som jag tycker skiljer mot en förare som är väldigt, väldigt snabb. Men är du inte riktigt, riktigt, riktigt vass på inbromsning och det första in i svängen och kan köra om och samtidigt behålla spåret, då saknar du någonting. Då måste du vara bra på andra saker, men du kan aldrig bli den här toppföraren. För titta på, jag skrev i tidningen Bike, nu var det några år sedan, men 8 år sedan eller någonting liknande, och då hade jag ett kapitel, en körskola, och så handlade det just ett kapitel om inbromsning och in i sväng. Och den som jag drog upp på den tiden, då var det Valentino Rossi, för att han var, och jag ska inte säga är, men han var åtminstone fenomenal på att när han väl kom i fatt någon, då kom han också förbi och höll spåret. Lytti är en sån som verkligen inte gör det. Han kommer kanske förbi, men då bromsar han också på sig. Men att ha just den känslan där som jag tog i Rossis i Rossis fall här då, då har man någonting extra. Och titta på de andra förarna nu under det här två decennierna som har gått liksom 2000-talet. Ja, men Rossi är fenomenal på det. Lorenzo är fenomenal på det. Stoner var fenomenal på det. Marquez ska vi inte prata om, just framhjulskänslan. Sen finns det några någon världsmästare där emellan, kanske då med Hayden, som jag kanske inte lyfte riktigt till den nivån han vann av andra orsaker. Men de världsmästarna nu som jag nämnde, de är fenomenala på att hålla spåret och känslan för framhjulet. Och det är det som för mig i alla fall avgör om man är supertalang, superbra, eller om man är steget under.
Och det du säger där, det kanske också blir än tydligare som idag med alla andra tekniska hjälpmedel. Här har du ju fortfarande känslan hos föraren som måste avgöra bromsningen, kraften och som du säger även känslan in i sväng där. Och när cyklarna är så pass jämna i övrigt med effekt och med enhetsdäck och annat, så kanske det blir än tydligare som du säger.
Och det som är intressant med det här resonemanget är ju att om vi tittar då på årets säsong i Moto 3, kolla på Pedro Acosta. Återigen, nu lyfter vi honom, det har gått 4 race. Han har 95 poäng av 100 möjliga med 3 segrar och en andra plats. Men vi vet inte än vad som kommer ske i hans liv, karriär. Han är 16 år gammal. Men den inbromsningen han gjorde på sista varvet ner i kurva 6 i Moto 3-racet nu på Jerez. Det är högsta klass på det. Det är verkligen, verkligen högsta klass på den inbromsningen.
För den gör han ju, och visst var det 2 placeringar han tog med den inbromsningen också. Och utanför racinglinjen, och det är en annat fäste där. Det är inte lika skrubbat och ren putsat, så att visst kräver det någonting extra. Och det var ju också det som i slutändan avgjorde. Han var ju faktiskt på rätt ställe vid rätt tillfälle.
Mm. Ja, han var lite för massig. Så att det är någonting att hålla utkik för. De som är fenomenala på att köra om, hålla spåret. De är något alldeles extra. Och att vi kom in på det till Lytti, det är ju inte till Lyttis fördel tyvärr. Då.
Det här var ju för att exemplifiera det. Tvärtom. Eller
ja,
var det?
Ja, men lite så. Men någonting med Lytti när jag sitter och tittar här. Jag kommer ju alltid ihåg hans sponsorer. Hans sponsorer har ju verkligen fått exponering i GP-sammanhang. Alltså, jag tänker på den.
Intervetten.
Intervetten. Kaffelatte.
Ja.
Bara den. Ja. Och sen nu i senare tid då med Dynavolt. Ja, det är intressant. Och sen har jag ju faktiskt en manager då som är Alvaro Molina.
Jag har kört mot honom
i 250 EM. Nu vet jag inte sett att han är det visserligen denna säsongen, men han var det förra säsongen i alla fall. Och ja, Molina där, han kom, jag tänkte på en annan sak, det ena leder till det andra, men han var ju sponsrad av Andalusien.
Ja, som är en del av Spanien.
Ja, där Jerez ligger.
Ja.
I den delen. Tänk om det skulle vara så för en svensk förare.
Småland. Ja, du hade ju kunnat bli sponsrad av Småland då tidigare. Eller hur?
Ja. Ja,
men det var väl någon annan förare där i närheten som hade ganska bra hjälp ifrån bygden, var det inte så?
Det kan ha varit så.
Men visst är det fascinerande.
Det är ju faktiskt inte den ena, det kom jag på nu, utan jag köpte ju en hoj av Team Abruzzo. Och Abruzzo är också en region i Italien ju.
Ja, men det är ju ungefär som att man har... Ja, men det är ju lite som... Nej, en annan sak som har slagit mig när jag åkte Endurance, det var ju det här att man hade... Polisen hade sitt team, eller brandmännen hade... Så Polis National där som hade lön för att köra, och dessutom helgtillägg och risktillägg och allt vad det var. Det gick ju inte att jämföra med,
nej, men
vanliga privat...
Just det där med att länder och regioner sponsrar, det är ju högaktuellt nu med Saudiarabien till exempel då, med Rossis nya satsning. Det står ju ofta Visit Qatar överallt, sådana här saker. Ja. Var det inte lite kritik mot det där förresten? Är det inte något engelskt fotbollslag som har
Qatar,
något sånt?
Ja.
Nej, jag vet inte om det är Qatar, men alltså de hade någonting, de hade en sponsor från något land som dessutom tog emot Sida-pengar och som blev det världens rabalder om det där.
Nej, det är ingen klocka direkt faktiskt. Men Ja, men du, var inte det här någon gammal... Ja, men kan det ha varit någonting kopplat till Indien då? Var det inte den här... Nej, det var ju i GP-sammanhang. Det var ju någon delstat i Indien som var involverad ett tag också.
Just det.
Visst var det?
Ja, det är nu seglar vi iväg.
Nu seglar vi iväg, ja. Men Tom Lytte, jag ska lägga till en sak där. Och bara förtydliga, när det blir... Jag får ju upp ganska många inbromsningar på Lytte nu när du säger det här. Och... Det är ju det här problemet också när man inte är tillräckligt vass i inbromsning. Man kan ju inte köra om på något bra sätt. Och man kan heller inte... det är ju risk att man blir klämd. Man kommer ju inte upp tillräckligt långt bredvid eller tillräckligt nära för att den andra ska hinna se en. Han har ju många sådana här avbrutna inbromsningar lite där den är uppe med framhjulet i höjd med foten ungefär på den andra. Och sen får han ge sig.
Ja, om man bara ska titta på ett race, när man tittar på Lytte med misslyckade omromsningar, kolla på Red Bull Ring-racet 2019. Motor 2 alltså, Red Bull Ring 2019. Lytte var grymt snabb hela helgen, kom jag ihåg, och han skulle ta sig förbi Alex Marquez. Han provade den 4-5 gånger, misslyckades varenda gång, och sen så blev han sexa till slut och något liknande.
Sen har ju jag en inbromsning som jag minns på i Qatar när han blev...
Just det, avsatt av Marquez.
Ja, han var utanför Marquez. Det var också i Moto 2, va?
Ja, det var det. Det var 2012 var det.
Ja, jag fattar aldrig varför han valde vänster sida där lite, men det gjorde han. Och sen gick det bara rätt.
Han var riktigt arg också på Marquez, va?
Ja, det är en av de stora känsloyttringarna från Lyttis håll faktiskt.
Ja, ja. Bra förare, Lyttis. Vi ska inte ta ifrån honom där nu så vi inte såg honom. Han har faktiskt en VM-titel. Ska vi vara med oss?
Och hållit sig i toppen som du säger. Det var ju bara ströpoäng där för ett par år sedan i Moto 2.
Ja, men som sagt, det är bäst före datumet passerat. Han är väl nästan lika gammal som mig, är han inte det? Jag tror han födde 85 eller något liknande.
Ja, kan det mycket
86 vara. Kanske.
Ja. Men det är också fascinerande, bara det där sista tillägget, att man faktiskt inte kör... Det finns inga banor i Schweiz, ingen racing är tillåten, så schweiziska förare får ju tävla i tyska mästerskap eller i spanska, eller de bor ju bra till på det sättet.
Och som jag har förstått det så är ju Lytte en av Schweiz största idrottare.
Ja, ja.
Säkerligen slagar de några alpinåkare och sådär, men ändå en av de absolut kändaste och största.
Ja, kanske Federer, vet inte.
Möjligt.
Nej, men han ligger verkligen i toppen. Jag vet precis vad du fiskar efter där, för att det är ganska stort ändå med motorsport. Kanske är så, det förbjudna är spännande. Det
brukar vara så. Mm. Du, nu kör vi Le Mans tycker jag.
Är det sant? Vi är redan framme där.
Ja, nu kör vi vidare.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad säger vi då? Inför Le Mans, det här är 50 GP:et för säsongen och om vi börjar med banan, du har redan nämnt här med perfekt franskt uttal, Circuit Bugatti, så är ju det en bana som, ja, det kan hända allt möjligt på, känns det som. Och framförallt så är den ju väderutsatt. Det är lite som Assen där, att man kan ha alla typer av väder under en racehelg.
Ja, och väderprognosen just nu säger att det precis så kommer det bli också. Sol med moln och regn. Inte speciellt varmt, under 20 grader ser det ut att vara hela helgen. Så att det kommer bli en kall helg för förarna av teamen i Le Mans. Och det gäller att vara redo för alla väder och alla förutsättningar som kommer att ges.
Och där var vi ju kritiskt för ett par år sedan för, eller var det till och med förra året?
Ja, var förra året.
Med Quartararo.
Ja.
När han verkligen stod över pass under träningarna just när det regnade. Och sen pekade ju allting på seger för hans del. Perfekt kval. Och så började det regna bara minuter, eller ja, om det ens var minuter för racestart.
Nej, det var nästan om något av däcksvärmarna faktiskt till start så började det regna. Och han satsade inte så mycket och tränade inte speciellt mycket när det var blöta förhållanden. Det kommer vi få se annorlunda den här gången. Men lite oflyt ändå för Quartararo som... Är det någon svaghet han har, det finns säkert fler, men en av hans största svagheter, det är just regnkörningen. För han har inte riktigt haft farten i regn. Han har inte haft så jättemånga tillfällen heller att träna på regn. Detta är tredje säsongen nu mot EP. Han har inte kört så många regnrace. Han behöver komma in i den körningen och det är illa kvickt. För nu slåss han om mästerskapet. Han ligger faktiskt tvåa nu. Med då debaklet som skedde senast när han tog 3 poäng till slut. 2 mästerskapet, 2 poäng bakom Bagnaia som leder.
Ja, och där tror jag, det blir ju ännu en sån sak som tydliggör hur märkligt det var att han inte använde tillfällena den helgen på Le Mans just. Han pratade om risker och att racen ligger tätt och så vidare, men samtidigt då, om man saknar regnträning och samtidigt hoppar över regnpass. Nej, just om man ska ta en VM-titel, jag tror ju på att man ska köra igenom helgerna så mycket som möjligt.
Ja, och det på något sätt tycker jag det som är lite roligt med det här mästerskapet. En säsong när det bara är solsken och bra förutsättningar, det är ingen rolig säsong. Det ska vara en säsong när det är flag to flag, när det är regnrace, när det är osäkert, ovisst in i det sista. På något sätt är det då som man har till slut en världsmästare som verkligen är... Jag ska inte säga förtjänt av det, men på något sätt ändå liksom att man har gått igenom ganska mycket under säsongen.
Ja, men för då kommer ju också saker med strategier och vad man är förberedd på som team och att man är med i... Det blir en större helhet i det, som du säger, när det är många svårigheter under säsongen som man ska lösa och ofta lösa snabbt också. Där tycker jag ju att i många fall har ju Marc Márquez och teamet runt honom varit... oerhört duktiga, samtidigt som de också har haft några sådana här plattfallsgrejer med att räkna fel på varv när man ska in och byta däck och sådana här saker. Så att det är som du säger, det är många saker som man går miste om det bara är solsken och medvind under en hel säsong.
Ja, men det är det. Men det ser inte ut att bli den här racehelgen, utan det kan nog bli lite vad som helst. Men sämst ser det ut just nu då. Nu spelar vi in det här tisdag kväll. Det hinner ju ändras väldigt många gånger till vi kommer fram till helgen. Men som det ser ut just nu så är det sämsta dagen är på lördag. Sen så ser det lite bättre ut i söndag. Men mycket risk, mycket stor risk för skurar.
Men det vi har sett i alla fall på senare år, det är ju att asfalten i Frankrike eller här på Le Mans, den har varit bra. Den har gett bra återkoppling till förarna även i blött. Så att det har inte varit så... Det känns inte som att det är så kraschbenäget. I alla fall inte såna här plötsliga och läskiga krascher.
Nej. Och den kurvan där det är, ja, vad ska vi säga, mest risk att åka omkull i, det är ju första chikanen. Det blir det kurva 3 blir det egentligen, vänstern.
Ja. Och där har vi ju sett i och för sig ett par märkliga krascher med där man då som förare kan gå av till höger och närma sig muren i väldigt fart, men vi får hoppas att det inte kommer ske den här helgen. Men vi snackade ju ganska mycket säkerhet där kring Jerez. Vad är din bild av säkerheten runt det här varvet då?
Nej, men jag tycker den är rätt god ändå faktiskt, måste jag säga. Jag har inget ställe direkt som jag tycker är jättedåligt. Visst, gör man som Mille gjorde där, då är det inte bra. Då är det långt ifrån bra. Om det var 2017 eller något liknande kanske. Men alltså vilken smäll han råkade ut för. Det var helt galet alltså att han gick därifrån och hade flyten på sin sida, men det är svårt att bygga bort det problemet också.
Ja, nej, men jag håller med dig där också. Det finns ganska goda ytor och kana omkull på där man ska undvika omkull annars. Det är ju möjligtvis där vi såg Ja, vem var det som highsidade ut där nu förra året? Tappar jag kanske bort mig här, men ut ur ja, men efter bakrakan så har vi vänster höger chikanen där och ut ur högen där.
Chumé och buff,
exakt. Där är det ganska nära ut till däcken.
Mm.
Men det är väl nästan det enda stället jag kan komma på också.
Ja.
Sen har man ju för sig nära till murar och så vidare under raksträckorna, men det är en annan sak. Man har byggt bort en hel del av svårigheterna eller de farliga passagerna.
Ja.
Vad säger du om vi var ju inne på däck tidigare här då. Det kanske framförallt under torra förhållanden som Michelin-däcken fram då inte riktigt har hållit måtten, åtminstone inte för alla fabrikat och förare.
Nej, KTM och Honda framförallt verkar ju ha en ganska stora problem med att komma överens med det här framdäcket. Det hårda framdäcket är det vi pratar om, som är alltså jag har symmetriskt, det vill säga inte samma gummiblandning över hela slitbanan, utan att det skiljer lite. Och det verkar vara att när de inte får det hårda däcket där de vill ha, utan då tvingas de nästan köra medium eller soft, och då fungerar inte cykeln riktigt lika bra helt enkelt. Utan de vill gärna köra en hårdare gummiblandning än en medium, men just nu så är det asymmetriska som inte fungerar för dem heller. Så att de har ju problem att lösa, och de är ju redan fått det klistern vad de ska använda hela säsongen här. Och ja, det verkar inte, lösningen verkar inte sitta riktigt där heller, utan de kommer ju behöva anpassa sina cyklar helt enkelt för att få det att få bli bättre.
Men du var inne på det du sa igen här med känslan för framänden då, och det som händer är ju också att har man inte som förare känsla för framdelen på cykeln, då är det ju stor risk för krascher, för här är det ju, det är inte så att man sladdar till fram och räddar en sladd, det är ju Marcus som räddar många sådana sladdar, men övriga förare gör det ju ibland, men ofta är det ju krasch i det läget.
Ja, exakt. Man måste ha känsla för framhjulet. Har man inte det, så då är man illa ute. Och även fast man har den där fenomenala känslan som Marcus har för framhjulet, så ska man komma ihåg att om det inte funkar för honom heller, om inte han får den feedbacken att när släpper det, men nu är det på gång att släppa, och sen så ser vi det i rutan att det släpper, och sen så räddar han det. Men om inte han får den där tidiga känslan för vad som händer, ja, då åker han också omkull. Och det är ett problem med det. Nu ligger han 50 poäng efter mästerskapet. Han har 16 inkörda poäng nu på två racer. Bagnaia har 66. Det är alltså, som jag sa, 50 poäng. Stämmer det då inte riktigt med framänden på cykeln, som är hans kanske enskilt starkaste punkt egentligen. Förutom att han är grym i regn och att han är bra på det mesta, så tar man en punkt han är fenomenal på, så är det just in i svängarna och köra på gränsen av vad cykeln och däcken klarar. Och tappar han det försprånget, ja, då är han inte så överlägsen som han var för två år sedan.
Nej, och ska man hitta ett exempel på det, så var det ju rätt intressant här för ett par säsonger sedan när Lorenzo åkte Repsol Honda också, just på den här banan, när de hade en nästan ett identiskt tillbud i Garage Vär, den här dubbelhögen ut på bakrakan, och det här var ju på träning, på friträning, men där Lorenzo tidigt i den sekvensen, man såg att det här redde inte han ut. Och Marcus hade kanske ett värre tillbud egentligen, men redde ut hela situationen utan att krascha det.
Och han gjorde det dessutom på kurpsen. Så att, nej, men jättebra exempel. För båda dem, det var ju samma sväng. Släppet såg väldigt, väldigt likt ut varandra. Men Marcus på något sätt redde ut det. Men har man då ett framdäck där man inte har den där känslan, då har man problem. Och dessutom har ju Marcus andra problem också, tar ju tur med just för tillfället, både fysiskt och vissa saker med hojen också som inte fungerar.
Och tittar man på den här banan då, den är ju lite annan karaktär än Jerez, som är ganska svepande bansträckning. Här är det mer start- och stoppkaraktär, och de inbromsningar som är, det är inte stenhårda överallt, men de är ganska till stor del upprätta. Alltså man bromsar ganska mycket rakt här. Undrar hur, just när du säger fysiken där på Mark Marquez, så undrar jag i och för sig då hur tung den här banan kommer att vara fysiskt för honom. Det, Svårt att svara på. Det går ju bara att spekulera.
Ja, det är svårt att veta i det här läget.
Men cykelmässigt, där sitter ju... I nuläget så tror jag att det är, som du är inne på här, när däcken inte lirar för kanske Honda-förarna och KTM-förarna, så har de inte samma konkurrenskraft då på en bana som Le Mans som vi väntar nu då.
Nej, vi får avvakta helt enkelt. Vädret kan ju ställa till saker och ting också. Det kan ju vara det att på grund av låga temperaturer så får de mediumdäcken att fungera om det nu skulle bli torrt. Det kan ju vara på det hållet också, men det är väl det de får förlita sig på kanske. I alla fall innan de har kommit igång utvecklingen ordentligt med cyklarna och fått dem bättre. Och sen vet vi inte vad Suzuki är i detta heller.
Nej.
För de verkar också lida lite, för Suzuki-förarna har, ja, är det en pallplats de har på de här inledande fyra
racen?
Ja, och
dubbla krascher här nu utav Rins.
Ja, det ser ut, och framhjulsläpp på det gångerna.
Ja. Nej, det starkast så ser det ut som, eller bäst läge ser det ut för Ducati och Yamaha, i alla fall vad jag tänker inför helgen.
Ja, jag tycker också Yamaha ser, det har jag sagt och tjatat om hela säsongen, men Yamaha ser starka ut. De har sett starka ut hela säsongen. De såg ju väldigt starka ut i Jerez också med Quartararo som var på väg att pulverisera allt motstånd tills fysiken satte stopp. Han har ju opererats, det vet jag inte om vi var inne på under förra podden, om vi hann med det, men han har ju opererats och siktar ju på att köra helgen, så får vi se då. Det är lite olika före till före. Mille gjorde det inför Portugal till exempel, samma antal dagar innan racet gjorde han sin operation, så att det går ju uppenbarligen, men sen är det ju olika också från förare till förare hur de tar det här. Men Yamaha ser starka ut, och sen givetvis Ducke ser faktiskt bra ut också. Det är dubbelseger senast, första på 3 år dessutom, så att ja. Kul att följa Miller, om han kan fortsätta på sin bana här nu.
Ja, det var det jag skulle komma till här, utav Ducati-förarna där då. Nu blev det ju dubbelt Ducati, 1-2 på en bana där man normalt sett då inte haft toppresultat tidigare. Och nu då på Le Mans här, där vi såg en stenhård fight med just Ducati-förare inblandade under förra året. Så undrar jag lite grann över om det kommer bli den här ketchup-effekten och Miller kommer att fortsätta uppe i toppen och dra, eller om Bagnaia är en vassare förare utav dem när man tittar över tid.
Mm. Det är intressant att följa den. Miller med
blir det
starkt...
Blir det regn, då tror jag Miller. På Miller.
Ja, absolut. Han är ju också... Miller och Marquez, det är ju de två bästa, vill jag nog påstå, regnförarna, även fast Petrucci är också väldigt, väldigt vass, så vill jag nog påstå att de...
Minns du hur Alex Marquez körde förra året?
Ja, det minns jag också.
Plötsligt kom jag
plötsligt
på det.
Ja, det är sant.
Han körde ju fantastiskt i slutet av racet.
Ja, det gjorde han. Nej, jag hoppas lite på, jag hoppas lite på stökigt väder. Lite droppar mitt i passen och dåligt med tid för dem att förbereda sig. Jag tycker att det är dags nu. Det brukar bli så på Le Mans.
Men om du själv hade varit förare, då hade du inte suttit här förespråkat de här grejerna, eller hur?
Nej, det hatade man ju som förare. Då vill man ju ha antingen regn så man kan sikta in sig på det, eller torrt. Det värsta som finns är ju när man inte vet vad som gäller.
Och det är ju ganska chansartat rent, eller ganska risk. Man får ju ta ganska mycket risk också om man ska få utdelning under sådana förhållanden.
Och det är ju det som också på något sätt kännetecknar både Marquez och Miller och Petrucci, att de är ganska soft med båda. Det spelar inte dem någon roll. Man kan inte påverka det, utan man bara sätter på de däcken som gäller och som är bäst just i det läget. Och kan man på något sätt acceptera det läget, då tror jag man har ett försprång redan från början. Istället för att man blir... Som jag blev då, liksom, varför ska det börja regna nu? Varför ska allt elände drabba mig just den här?
Exakt, ja. Det var ju bara du där som blev drabbad.
Ja, men exakt. Och,
det är du och Vinales, ni har ju ungefär samma,
men,
tror jag.
Ja, exakt. Och då blir man ju slagen redan på förhand om man jämför med sådana förare som, ja, skiter i vilket.
Ja, faktiskt. Ja, men det här är att det fortsätter att vara så jämnt som det är. Finns det någonting som talar för att att det inte skulle bli ett jämnt race i helgen här. Jag tänker nu tidsmässigt och differenser mellan...
Brukar vi se cyklar. Jämna racer verkligen?
Nej, inte så. Inte om man tittar på hela fältet, nej.
Nej.
Men jag fick ju känslan av att det inte var så jämnt race senast där på Jerez. Men det var inte många sekunder ändå som skilde topp 15 i slutet.
Nej, det har ju en förmåga att vara tätt hela tiden här. Nej, det är ju... Det är svårt att veta helt enkelt. Men jag är nyfiken på Miller om man kan bygga vidare. Bagnaia, han har alltså två raka andra platser och en tredje plats från Qatar. Kan han bygga vidare på det? Hur är det med Quartararos arm? Hemmaplan? Sarko lär ju vara lite revanschsugen. Ledde ju faktiskt mästerskapet efter Qatar, men har kraschat efter det. Och sen ett litet sämre race senast. Och sen så även Marc Márquez då var... Hur är statusen nu? Nu är det faktiskt nästan en månad sedan som man kom tillbaka.
Ja, och sen kan man ju även lyfta Nakagami som knackar på dörren för pallplats där. Om man ska lyfta upp någon ytterligare Honda-förare i sammanhanget. Så att, det finns mycket att ta av här om man ska tippa. Inte törs man tippa längre, vi gjorde ju det ibland i poddarna. Men det är ju nästan till lönlöst innan helgen ens har dragit igång.
Ja, men vi har ju varit inne, jag tippar ändå, jag tippar Vinales här nu, att han får en panghelg. Jag tippar honom.
Ja, och du säger regn där, då är jag inne på, då tror jag att Miller kan bygga vidare på sin seger här på Jerez och vara segerkandidat igen.
Mm. Vi nöjer oss med det, va?
Ja, jag tror vi nöjer oss med det.
Ja.
Du, är det något annat som slår dig när vi snackar, eller är det dags att runda den här podden?
Jag funderar på om det var något mer jag ville ha sagt här, men jag tror att det var nästan uttömt där. Ja, Dovi har ju testat idag på Mugello. Det skulle testat, det regnade bort.
Blev det någonting av det då?
Nej,
det
regnade bort, så han ska testa imorgon också, onsdag. Men väderprognosen är ju inte bra.
Kommer det att bli en comeback?
Mm, det återstår att se. Jag tror inte det kommer bli, inte fulltid, inte denna säsong åtminstone. Kanske testförarroll, wildcard, det är väl det snackas om i alla fall just nu. Sen får vi se då.
Mm.
Ja. Men desto längre han är borta ifrån det här, desto svårare blir det sen.
Det blir det. Det ser vi ju på. Ja, nu är det för sig inte skada här, men nej, jag tror inte heller att man kan vara borta allt för länge. En säsong max, sen har det hänt för mycket.
Ja, även i hans ålder med.
Ja, exakt. Nej, vi får ladda så vi har lite batterier och lite kraft för till GP-helg på Le Mans, alltså femte racehelgen för säsongen. Du brukar ju vara duktig på att lyfta lyssnare som stöttar podden också, Andreas.
Ja, stort tack för allt stöd vi får. Det får vi via patreon.com/motorgp-podden eller via Acast supporterfunktion. Stort tack, det gör att vi kan hålla igång. Det blev en podd den här veckan också. Och i helgen så är det ingen Formel 1, det vill säga att vi sänder på V-Sport Motor.
Det blir kul.
Ja, första träningen drar igång 9.45 på fredag, precis som vanligt. Och sen är racet uppsnack 13.25 söndag. Racestart 14.00. Då smäller det från Circuit Bugatti.
Snyggt avslut. Följ oss under helgen. Tack för ikväll och idag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.